Vi ska börja ikväll i Matteus 19 kapitel. Där läsa från början. När Jesus hade avslutat detta tal bröt han upp från Galileen och kom in i Judeen på andra sidan Jordan. Stora folkskaror följde honom dit och där botade han dem. Några fariser kom fram till honom för att sätta honom på prov och frågade: är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? Han svarade: har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte: därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två, utan ett. Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. De frågade: varför har i så fall Mose bestämt att mannen ska skriva ett skilsmässobrev för att skilja sig? Han svarade: därför att ni är så förstockade tillät Mose er att skiljas från era hustrur. Men från början var det inte så. Jag säger er att den som skiljer sig från sin hustru av annat skäl än otukt och gifter om sig, han är en äktenskapsbrytare. Lärjungarna sa: om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. Han svarade: alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln, och sådana som av människor har berövats sitt kön, och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta. Ja, nu kommer några fariser och ska sätta Jesus på prov. Och det är ungefär som vi gör ibland också. Vi ställer frågor till varann för att se i vilken folla vi ska sortera in varann. Är du pingstvän, och i så fall är du andedöpt och så vidare. Man kan ha många frågor att ställa för att liksom kunna sätta rätt etikett på varann. Och nu kommer de här fariserna med en av den tidens teologiska knäckfrågor. Det fanns nämligen lite olika rabbinska skolor. Det fanns rabbiner som sa att man fick inte skilja sig av annan orsak än just otukt. Och det fanns liberalare rabbiner som sa det, att mannen hade rätt att skicka ut hustrun när han tyckte så. Hade han tröttnat på gumman, så var det liksom bara att skriva ut ett skilsmässobrev och kasta ut henne. Så här fanns ett stort spektrum av olika teologiska system eller läror, kan vi säga. Och nu ville man kunna sortera in Jesus här. Var hör du hemma någonstans? Vilken rabbin håller du på? Och Jesus ansluter sig i vanlig ordning inte till någon skola eller något lärosystem, utan han citerar skriften på ett sådant sätt att det liksom framstår att det finns egentligen bara ett sätt att tackla den här frågan. Och då säger han så här, att äktenskapet, det tillkom före syndafallet. Det är viktigt. Och äktenskapet är ju därmed någonting som så att säga vittnar om det fullkomliga, om man får uttrycka det så. Och samtidigt är äktenskapet en del av Guds skapelseverk som bröts sönder i och med syndafallet. Så när Gud före syndafallet säger att man och hustru är ett, till och med ett kött, så är det något odelbart. Det är otänkbart att man ska kunna dela på det som Gud har sammanfogat. Och då kommer ju genast genmälet. Varför säger då Mose att en man som skiljer sig från sin hustru ska ge henne ett skiljebrev? Hon får papper på att han inte längre är hennes man. Jo, säger Jesus, det är för er förstockelsen, därför att ni är så förstockade, som det står nu i nya översättningen. För era hjärtans hårdhets skull, står det i den gamla, och det är ju mera ordagrant översatt. Där kommer synden in. Och det här betyder ju att äktenskapet både kan vara himmel och helvete. I det sammanhang där så att säga ett äktenskap gestaltar något av Guds skapartanke, så är det kanske det mest himmelska vi kan uppleva mitt i all mänsklig brist. Och det där har vi alla en känsla av, därför att ingenting upplevs vi så personligt som just de frågor som har anknytning till äktenskap och samliv. Så springer man inte omkring och pratar med vem som helst om. Utan det upplever man som något av ens mest personliga tillhörigheter, om jag får säga det så. Samtidigt är det ju så att ett sammanhang som kanske mer än något annat återspeglar något av himmelrikets fullkomlighet, det kan ju när det förstörs ofta förbytas i sin totala motsats. Det som i välsignat skicke plus 100 blir inte noll när välsignelsen bryts ner, utan det blir minus 100. Man får säga det så. Och efter syndafallet blir det därför en nödvändighet att det som är oskiljbart ändå går att skilja åt. Äktenskapet är ju det ursprungliga. Men det är ju också ett vittnesbörd om det som är slutmålet för historien. Detta som vi kallar för lammets bröllop. Uppenbarelseboken 21 och 9. Och en av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner ur himlen från Gud, full av Guds härlighet, och den lyste som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis. Ja, nu är det ju så att lammets hustru är ju inte bara en stad med gator och hus och torg och vad det kan vara mera. Utan lammets hustru, det är ju Guds folk. Det talas ju om att de som är i livet när Kristus kommer tillbaka ska ryckas upp på skyar. Och de kommer väl tillsammans med stan ner igen, antar jag. När nu den här stan sänker sig ner, hur det nu kommer att se ut, det får vi väl se då. Så att det är säkert en befolkad stad som kommer ner ur skyn. Och inte bara en tom ansamling med mer eller mindre urblåsta hus och gator av guld. utan nu kommer lammets hustru. Och det är ju vi. Alla som tillhör Herren. Och där talas det ju alltså om äktenskapet också som en förebild till det himmelska. Äktenskapet både vittnar om det ännu oförstörda och det vittnar om det som ska nå sin fullbordan. Och därför är ju det här en väldigt central tanke i skriften. Och vi ser det kanske allra tydligast i Efesierbrevet, 5 kapitlet. Verserna 21-33. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud, han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den, för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet, utan minsta fläck eller skrynkla, helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan. Vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Här görs nu jämförelsen att det som utspelar sig mellan Kristus och församlingen är bara i större skala det som utspelar sig mellan man och hustru i äktenskapet. Och det betyder att ju mer vi förstår av förhållandet mellan Kristus och församlingen, desto mer förstår vi om äktenskapet. Ju mer vi förstår om äktenskapet, desto mer förstår vi om Kristus och församlingen. De här erfarenheterna kan så att säga växlas från det ena planet till det andra. Så det man lär sig om äktenskapet hemma över köksbordet, det är ofta väldigt tillämpbart på förhållandet mellan Kristus och församlingen, om det är sant. Det man har förstått om förhållandet mellan Kristus och församlingen, det har också någonting att lära en om äktenskapet. Det är bara, så att säga, bilder i olika skala. Men det är i grund och botten samma bild. Detta rymmer en stor hemlighet, säger nu Paulus. Det är ju intressant. Stora hemligheter måste ju väcka nyfikenhet. Här finns en stor hemlighet, säger Paulus, och så förklarar han den inte. Den är och förblir hemlig. Och det är ju lustigt. Vi bläddrar tillbaka till Matteus 19. Så kan vi se lite grann om samma sak där. Tionde versen. Lärjungarna sa, om mannens ställning till hustrun är sådan, är det bäst att inte gifta sig. Han svarade, alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Det finns sådana som är utan kön från födseln, och sådana som av människor har berövats sitt kön, och sådana som själva har gjort sig könlösa för himmelrikets skull. Den som kan må tillägna sig detta, säger Jesus. Begriper du det här så är det bra, och begriper du det inte så tänker jag inte förklara det för dig. Det är ju faktiskt vad han säger. Och det låter ju lite grann som kurragömmalek. Och läser man lite olika moderna översättningar av de här verserna så hittar man lite växlande översättningar. För det här är ett svåröversatt kapitel. Vad är det för en gåva Jesus talar om? Bara det som har fått den gåvan. Det här att vara utan kön. Där står det i grekiskan att vara evnuk, alltså kastrerad. Eller som om man inte hade könsorgan. Och vad det har i sammanhanget att göra, det har de flesta stångat sig blodiga inför. Det finns ingen bra teologi när det gäller de här verserna. Men det finns en hemlighet och det finns en gåva. En stor hemlighet till och med. Och man kan undra varför inte Jesus förklarar den hemligheten och varför egentligen inte Paulus gör det heller. Delvis tror jag det är så här att det här är någonting som man inte lär sig på skolbänken. Utan det är någonting som man lär sig praktiskt. Vi kan ju ta det som en jämförelse. Att vi tänker det att du vill bli en alla tiders kompis. En verklig kamrat. Så du anmäler dig till universitetet för att gå en 8 terminers kurs i kamratskap. Det är naturligtvis ingen bra väg. Vi antar att du har så småningom tenterat både vänlighet och trevlighet och artighet och kompiskap och kamratskap och gentjänster och fått hyfsade betyg i allt sammans. Sen är du antagligen förstörd för resten av livet. Och någon spontan kompis lär du i alla händelser aldrig kunna bli. Därför du börjar i fel ända. Det här som har med samlevnad att göra. Det som har med gemenskap att göra. Det är någonting som man lär sig med praktiken först och teorin sen. I stort sett. Lite praktik har vi med oss i bagaget allesammans när vi gifter oss. Därför att de flesta av oss har på något sätt studerat sina föräldrars relation. Vare sig det nu var en skilsmässorelation eller en hållbar relation eller en relation där man grälade och kastade blomkrukor eller vare sig det var en bra eller dålig relation. Någon sorts iakttagelse och observationsmaterial har man ju med sig. Och det är ju ofta det som man utgår ifrån när man gifter sig. Vi tenderar alla att på olika sätt reproducera våra föräldrars äktenskap. På gott och ont. Den som har vuxit upp med en väldigt dominant far. Kanske när han tänker när han börjar bli vuxen. Jag ska inte bli som pappa. Det spelar ingen större roll. Man blir väldigt lätt ändå. Därför på något sätt börjar man ändå med det man har erfarenhet av. En bit av den här stora hemligheten som Paulus talar om, den ligger i att vara läraktig. Att ta vara på sina erfarenheter. Att ha en förståelse för att detta med samlevnad är någonting man lär sig genom praktiska försök. Ungefär på samma sätt som man lär sig gå. Det kan man heller inte göra genom olika teoretiska övningar. Simma kan man lära sig med torrsim, som det heter, men man måste ju förr eller senare ner i plurret. Annars blir man aldrig någon simmare. Det är ändå i den praktiska situationen som man lär sig någonting. Och i den praktiska situationen gör man både positiva och negativa erfarenheter. Och en viktig förutsättning, det är att man lär sig ta vara på de erfarenheter man gör. Både de ljusa och glada. Och de pinsamma och smärtsamma. De där som man helst skulle som hönan vilja stoppa huvudet under vingen och slippa se. Det är kanske de allra viktigaste erfarenheterna. Att kunna hantera dem. Kunna dra ut rätt lärdom ur varje situation. Det tror jag är viktigt. Jesus bara antyder. Här finns en gåva. Och här finns en hemlighet, säger Paulus. Men det är alltså en hemlighet som jag inte tror att man rätt upp och ner kan förklara. Utan det viktiga är kanske att man får ögonen på att det här är en hemlighet. Och att man resten av sitt liv är sysselsatt med att kartlägga den hemligheten. Inte ur en teoretisk, spekulativ synvinkel. Utan ifrån en rent erfarenhetsmässig synvinkel. Nu är det du och jag, så att säga. Och vi befinner oss tillsammans på en upptäcktsfärd. Vi kommer att lära oss allt mer om livet självt. Tillsammans. Över smuliga köksbord och väldoftande blöjbyten och över olika problemsituationer av mer eller mindre klassisk natur. 7-årskriser och 14-årskriser och svärmorskriser och annat sånt här. I allt detta finns det hela tiden upptäckter att göra. Och det tror jag, att om man är inställd på det från början och också är inställd på att kanske de smärtsammaste erfarenheterna, det är de dyrköptaste men också de viktigaste. Har man den utgångspunkten så kan man mogna livet igenom. Varje period i livet har ju sina erfarenheter att lära ut. Och sina upptäckter att göra. Och det här är alltså en praktisk skola. Där man efteråt försöker förstå vad man kunde lära av det här. Och på vad sätt man kan komma närmare varandra av det ena eller andra som sker. Vi konstaterade nyss att det man lär sig om äktenskapet, det kan som regel tillämpas på förhållandet mellan Gud och människa. Eller om ni vill, mellan Gud och församling. Det man lär sig om förhållandet mellan Gud och församling kan tillämpas på äktenskapet. Det är på ett sätt samma valuta. Fast det ena är kronor och det andra är ören, så att säga. Och om vi då växlar från ören till kronor en liten stund, så kan vi gå till profeten Jeremia, till det 9:e kapitlet. Profeten Jeremia, kapitel 9. Så ställer vi då frågan, vad går det hela ut på när det gäller Kristus och församlingen? För när vi får ett svar på det, så får vi också ett svar på frågan, vad går det ut på i äktenskapet? Jeremia 9, 23 och 24. Så säger Herren, den vise må inte berömma sig av sin vishet. Den starke må inte berömma sig av sin styrka. Den rike må inte berömma sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig, han må berömma sig av att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger Herren. Vad går det ut på att lära känna Herren? Ja, det är ju självklarhet, säger vi. Det är ju inget konstigt med det. Det är visst inte självklart. Den mesta undervisningen i våra församlingar handlar inte om Gud, utan den handlar om oss. Vi undervisar om hur man gör för att bli frommare, för att bli mer helgad. Vi undervisar om hur man ska få väckelse och hur man ska evangelisera och hur man ska be för sjuka och hur man ska det ena och det andra. Det är det huvudsakliga. Vi söker en kunskap som egentligen handlar om hur man gör. Hej. Välkommen, här finns plats. Skriften säger att vi lever i en relation till Herren. Och det enda vi behöver få kunskap om, det är vem Herren är. Vi behöver inte få en massa kunskap om hur många bugningar man ska göra framför altaret, eller hur många vändningar man ska göra sig, eller hur ofta man ska lyfta på händerna så, eller om man ska titta upp i skyn när man ber, eller om man ska titta ner i golvet. Det finns ingen sån lära. Bibeln ger heller ingen lära om äktenskapet. Vi är inte här för att lära oss hur man lever tillsammans egentligen. Och den lärdom vi kan dra medan vi så att säga vandrar tillsammans på vägen, det är djupast sett inte en lärdom om äktenskapet som institution eller som mekanism, utan det är detta att vi lär känna varandra. Äktenskapet går ut på att vi lär känna varandra. Precis som livet ihop med Herren går ut på att lära känna Herren. Jag är mycket förtjust i att citera de första verserna i den 139:e psalmen, och vi ska läsa det. Jag vet egentligen ingen text som återspeglar äktenskapets verklighet så som de första verserna där, psalm 139. Herre, du utransakar mig och känner mig. Vare sig jag sitter eller står vet du det. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Vare sig jag går eller ligger utforskar du det. Och med alla mina vägar är du förtrogen. Ty förrän ett ord är på min tunga, se så känner du, Herre, det till fullo. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. En sådan kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte begripa den. Så där blir det ju när man har varit gift så där en 25-30 år. Eller vad säger du? Att förrän ett ord är på din tunga så känner du. Bengt det. Och jag vet ganska ofta vad min hustru kommer att säga. Innan hon har sagt det. Så att ett tecken på ett gott äktenskap är att man kan tiga ihop. Och det utväxlas ändå en rik och detaljerad information. Man vet varandras tankar. Men det intressanta med Gud, han som vet våra tankar fjärran ifrån, det är att han utforskar oss. Det tycker jag är så spännande. Ständigt så håller han på att lära känna dig och mig fast han vet allt om oss. Jag vet ingen bättre bild av kärleken än det egentligen. När man med en lång gäspning säger om sin man eller hustru: jag känner henne precis, eller jag känner honom precis utan och innan. Ja, då är det på ett sätt slut. Men om vi hela tiden utgår ifrån, det finns mer att lära känna. Även om jag tycker att jag vet vad han kommer att säga, eller vad hon kommer att säga, så finns det ännu mycket att utforska. Då inträffar det förunderliga att då blir det mycket att utforska. Och jag tror att det finns ingenting som så att säga håller ihop ett äktenskap som den attityden. Två människor som känner varandra och ändå inte är färdiga med varann. Två människor som känner varann och ändå är uppfyllda av en önskan att lära känna varann. Precis som Gud hela tiden är uppfylld av en önskan att lära känna dig och mig som man vet allt om. Det är bara kärleken som resonerar så oförnuftigt. Men tack och lov att åtminstone den gör det. Vi går tillbaka till Jeremia igen, till 22 kapitlet. Gud går till rätta med kung Jojakim. 15 versen. Och så säger han så här: kallar du det att vara kung, att du strävar med att bygga sederhus? Din far åt ju och drack. Dock övade han rätt och rättfärdighet, och då gick det honom väl. Han skaffade den betryckte och fattige rätt, och då gick det väl. Är inte detta att känna mig, säger Herren? Men dina ögon och ditt hjärta står endast efter vinning och efter att utgjuta den oskyldiges blod och att utöva förtryck och våld. Gud säger nu om kung Jojakims far att han lärde känna Gud. Och det i sin tur formade hans liv. Han förändrades av det. Och det är också den fasta relationens hemlighet. Den bit av äktenskapets hemlighet. Jag vågar verkligen påstå att ju mer jag har lärt känna min hustru, desto mer har jag förändrats av det. Och kanske finns det ingenting som förändrar oss så på djupet som detta. Att livet ut får lära känna en person. Inte bara lite flyktigt hejsan svejsan, utan under just äktenskapets villkor. Det är du och jag tills döden skiljer oss åt. Det är vi två som är inbegripna i en upptäcktsfärd. Och vad är det vi håller på att upptäcka? Jo, vi håller på att upptäcka varandra. Och vad leder det till? Jo, det leder till att vi båda förändras. Man och hustru blir ett kött. Och det betyder ju att om vi som kristenhet var mera inställda på att lära känna Gud, så kunde vi antagligen saklöst göra oss av med alla helgelseteologier och fromhetsteologier och missionsteologier och förbönsteologier och väckelseteologier och alltihopa det här som vi har istället. Därför att det är evigt liv att lära känna Gud. Bibeln återkommer gång på gång till detta, att det räcker. Men alla våra teologier om hur vi borde vara, de har vi därför att vi inte känner Gud tillräckligt. Och därför att vi inte är inställda på att det är det som är hemligheten. Om du ska lära dig helgelse, eller om vi uttrycker det så här, om du ska bli en helgad person genom att lära dig allt om helgelse, så ger det ett helt annat resultat än om du ska bli en helgad person genom att lära känna Gud, den helige. Ty det ena får dig hela tiden att se på dig själv. Och det andra får dig ju hela tiden att glömma dig själv. Och därför är detta två helt skilda vägar. Man kan inte säga ens att det är två skilda vägar till samma mål, därför att den ena kommer aldrig till målet, utan den leder bort ifrån målet. Och det betyder alltså att den kunskap, eller den insikt, den erfarenhet, vad vi nu ska säga, som förvandlar våra liv, den går djupast sett inte att sätta på papper. Utan det är någonting som man bara kan få del av inom ramen för en stabil relation. De erfarenheter man gör inom ramen för en relation, de praktiska erfarenheter, ger en helt annan sorts kunskap än den man kan läsa sig till i böcker. Du vet, man kan vara expert på äktenskapets psykologi och ha 4 skilsmässor bakom sig. Det går bra. Därför att det är en kunskap som man kan så att säga inhämta om äktenskapet bara ur en bok. Det är inte säkert att den gör en mera lämpad för äktenskap. Och den kunskap vi kan inhämta om hur en fin kristen bör vara, den har ju en högst nedbrytande effekt. Den får oss ju till sist bara att känna självfördömelse och gör att vi liksom inte alls blir några fina kristna, utan snarare tvärtom. Men att lära känna Gud, det förvandlar oss på rätt sätt. Och det här är ju hemligheten med kunskapens träd. Att få den teoretiska kunskapen om livet istället för att upptäcka den i de nära relationer som vi har i livet. Inklusive relationen till Gud. Förstår ni skillnaden här? Ni ser lite tankfulla ut en del av er. Jag menar, för att ta det enkelt, man kan ju läsa 20 tjocka böcker om förlåtelse och veta allt om förlåtelsen framlänges och baklänges. Men sen en dag så har man anledning att be om förlåtelse. Och när man då har fått förlåtelse så vet man någonting helt annat om förlåtelsen än det man kunde läsa om i böckerna. Och tonvikten i skriften ligger alltså på att relationer är någonting där vi hela tiden hämtar vishet. Och vishet är en kunskap som så att säga hela tiden är beroende av de relationer där vi får kunskapen. Vishet är inte matematik. Ofta är det inte ens logik. Men vishet är en kunskap om livet som vi får genom att leva tillsammans. Vi tittar i Romarbrevet 1. Verserna 16 och 17. Så skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som tror. Juden främst, men också greken. I evangeliet uppenbaras nämligen en rättfärdighet från Gud. Genom tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva genom tron. Ja, i vår svenska översättning här så låter det ju som att ja, i evangeliet så uppenbaras nu en sorts rättfärdighet som kommer som ett paket ifrån himlen. En rättfärdighet från Gud. Man går till posten kanske och löser ut den och så står det en liten avsändare lapp. Högst upp i vänstra hörnet, från Gud. Och så öppnar man paketet och så leder rättfärdighet i det där paketet. Den grekiska texten kan precis lika gärna översättas så här. Att i evangeliet uppenbaras nämligen Guds rättfärdighet. Där uppenbaras vem Gud är. Det tecknas inte bara bilden av en sorts fungerande maskineri. En sorts rättfärdighet som nu gör att ja, vi beter oss på ett helt annat sätt än förut och vi ler mycket vänligare mot varandra och så här. Utan det är egentligen inte bilden av dig och mig som tecknas. Utan det är bilden av Gud. Evangeliet ger oss en chans att lära känna Gud. Och det ger oss inte bara en teoretisk kunskap i huvudet, utan det sätter sig ju en trappa längre ner. Där det måste sitta för att det ska kunna bli någon verklig förändring av oss. Den kunskap som förändrar oss är inte kunskapen om Gud, en abstrakt teologi. Utan det är detta att vi känner honom personligen. Då På samma sätt är det i äktenskapet. Att det är en sån viktig dimension det här. Att vi hela tiden håller på att upptäcka varandra. Gud håller på att upptäcka vem du är fast han redan vet det. Och vi håller på att upptäcka vem Gud är. Och det finns ju mera skäl till det, för vi vet ju inte så hemskt mycket om det, om honom. Men så är det alltså också i äktenskapet. Vi håller hela tiden på att upptäcka varandra. Och det betyder alltså att i äktenskapet är vi inte sysselsatta med att förverkliga oss själva, utan med att förverkliga varandra. Vi är inte sysselsatta med att identifiera oss själva, utan vi är sysselsatta med att identifiera varandra. Och poängen är ju då på många sätt att om mannen i första hand ägnar sig åt att upptäcka hustrun och hustrun att upptäcka mannen, så kommer båda att förvandlas av det utan att efteråt kunna säga hur det gick till. Och den här upptäckten, det här upptäckandet, det är en livslång övning i inlevelse. Att kunna inte bara teoretiskt förstå hur den andra har det, utan att kunna dela hans eller hennes känslor. Kunna se verkligheten med hans eller hennes ögon. Vilket inte nödvändigtvis behöver betyda att man tar över hans eller hennes perspektiv. Men att kunna se tillvaron så som ens man eller hustru gör det. Och kunna förstå både hur han tänker och känner. Eller hon. Det är en stor hemlighet. Att få växa i inlevelse, det är så att säga en viktig bit av äktenskapets villkor. Det är ju skillnad på att höra och att lyssna. Ja, vi kommer upp fram till att den som lyssnar har en ärlig önskan att förstå den andra. Och att inte bara snappa upp det som passar honom eller henne. För att sedan utnyttja det till sin fördel. Utan den som lyssnar är beredd att förstå och faktiskt också beredd att handla. Och det betyder att den som lyssnar har tappat kontrollen över situationen. Om jag lyssnar till dig, så sker det ett tankeutbyte på dina villkor. Men om jag bara hör på dig, då kan det lika gärna vara ett tankeutbyte på mina villkor. Det betyder ju alltså att den som lyssnar till någon måste också på något sätt underordna sig den han lyssnar till. Vi kikar i Efesierbrevet 5 igen, ska ni se. Första versen. Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Det här är ju en text och ett uttryck som vi har väldigt lätt för att läsa nästan med militära glasögon på oss. Vem är sergeant nu och vem är löjtnant och vem är bara korporal? Vem står över vem? Men det är inte det som åsyftas. Underordna er varandra. Det är den lyssnande attityden. Detta med att vi är sysselsatta så att säga med att upptäcka varandra livet ut. Det handlar ju om att ge och få förtroende. Om jag ska tala om för min hustru vad jag går och tänker på, så måste jag ju ha ett visst mått av förtroende för henne. Jag måste ha förtroendet att hon hanterar den kunskap hon får på ett respektfullt sätt. Därför att om jag väntar med att dagen efter få det jag har sagt som en brödkavel i huvudet så att säga, då tiger jag ju heller. Då släpper jag inte in henne. Utan då sitter vi och pratar om väder och vind. Och så blir vi aldrig mer personliga med varann. Jag måste ha det förtroendet att hon, så att säga, underordnar sig mig när jag talar om hur jag känner. Och hon måste ha det förtroendet att jag underordnar mig henne när hon talar om vad som kanske plågar henne eller bekymrar henne eller gläder henne. Det som är personligt, det som är angeläget. Alltså att vi från början är medvetna om att all kunskap vi får om varandra är ju ett förtroende. Och att det gäller att förvalta det förtroendet på rätt sätt.
Som i næste sammenhæng, at det er kun for hustruen, der står, at hun skal underordne sig under sin mand, og at manden skal underordne sig under Kristus.
Ja.
Hur skal man så forstå det?
Ja, her står at kvinnan skal underordne sig mannen, og mannen skal underordne sig Kristus. Det låter jo som en himmelsk byråkrati det her. Men samtidigt så står det att mannen ska ge sitt liv för hustrun som Kristus har gett sitt liv för församlingen. Och det här är överhuvudtaget ingen, vad ska vi säga, hierarki som talar om vem som har makt över vem. Ty Kristus handlar inte mot församlingen som om han hade makt över församlingen. Utan han har gett sitt liv för oss. Och så här sägs det ju alltså på något sätt. Och vi ska väl, hade jag tänkt, ta oss ett eftermiddagssamtal någon av dagarna. Att försöka förstå det här med manligt och kvinnligt. Men här sägs ju i alla fall att man och hustru delvis har olika uppgifter. Och att mannen har den tyngsta uppgiften. Nämligen att ge sitt liv. Det där har ju format en del av den västerländska kulturen. Nämligen att det är kararna som går ut i krig. Och att vi fortfarande upprörs när kvinnor och barn skadas av granater och kryssningsrobotar och annat sånt här. För oss är det främmande att skicka ut barn i minfält. För att liksom röja väg för de vuxna krigarna. Och det tror jag är en återspegling av det här bibelordet. Det handlar inte om vem som har makt över vem. Ty Guds rike har alla avsagt sig makten. Guds rike är ett nådens rike. Men vi återkommer antagligen en hel del till detta så småningom. Detta att lära sig att lyssna. Och det gör man ju då inte i ljuvligt luftkonditionerade lokaler med underbara overheadprojektorer och så här. Utan det är ju det man gör klockan 2 på natten. När ungarna inte kan sova och när det mesta håller på att tippa runt och ögonen hänger på skaft av trötthet. Och den ene plötsligt smäller av. Kanske får en ångestattack eller någonting sånt där. Att i det läget ta sig kraften att lyssna. Att i det läget ställa upp och inte bara säga lägg det på andra sidan och sov nu så jag får vara i fred. Utan att man får verkligen där ta sig tiden. Och lära sig att lyssna till varandra. Det är ofta i de kritiska ögonblicken som man lär sig mest av det här. Vi ska slå upp i Lukas 16 kapitel. Och läsa slutet på den här berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Tjugosjunde versen. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till den från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Här talas det nu om människor som kanske kunde skriften utan till. Till Jesus talar ju egentligen om sin samtidspräster. De som inte lät övertyga sig ens när han själv stod upp från de döda. De hade samlat den där fyrkantiga teoretiska kunskapen. Den som liksom bara sitter i huvudet. De hade aldrig varit ute efter att lära känna Gud. Utan de hade varit ute efter att lära sig alla teologiska handgrepp och kunna svara på alla frågor. Precis som man kan lära sig allt om äktenskap och samlevnad och barnuppfostran och sexualteknik och hela köret. Och ändå vara fullständigt som främlingar för varann. Två ensamma människor under samma tak. Och det illustreras bäst av allt genom att en vacker dag så står han där, Gud. Och experterna kände inte igen honom. Därför de var experter på något annat. Och ni är inte här för att lära er äktenskapets teknik och mekanik. Utan ni är här för att lära er konsten att upptäcka varandra. Och att ta vara på varandra. Har Herren gett dig en livskamrat, så har han alltså gett dig, så att säga, en välsignelse för resten av livet. En relation ur vilken du kan hämta mognad. En relation som kan förvandla dig som människa livet ut. Och det mesta av den förvandlingen, den utspelas på det planet. Att vi hela tiden får leva oss in i varandra. Hur känner han det? Hur känner hon det? Jag brukar säga så här, att äktenskapets viktigaste kroppsdel är öronen. Det finns ju, som ni vet, en del andra bud om vad som är äktenskapets viktigaste kroppsdel. Men mitt bud är att det är öronen. Ju mer vi lär oss att lyssna till varann, desto mer kommer vi att förändra varann, men också att förändra oss själva. Vi ska sluta med Matteus 11. Slutet där, 25-30 verserna. I den tiden sa Jesus: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. Allt har min Fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Jesus säger att Gud låter inte vem som helst lära känna honom. Och det gör inte du och jag heller. Om du ska tala om för någon vem du är, så vill du kunna lita på vederbörande. Vi går alla och döljer oss för varann. Inte dess att vi känner att jo, men det här är i alla fall en människa jag kan lita på. Jag kanske kan börja prata om lite viktigare saker än väder och vind. Det nästan lustiga är att det gör Gud också. Han döljer sig för det visa och kloka. Vi vill inte lämna ut en kunskap om oss själva som kan användas emot oss. Du vill inte tala om för kreti och pleti vad som är, så att säga, smärtpunkterna i ditt liv, för det kan ju utnyttjas. Och Gud talar heller inte om vem man är förrän vi har ödmjukat oss inför honom. Och sagt att om han ger sig till känna, så vill vi låta honom vara Gud. Ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Så är det med all personlig kunskap. Den kan man inte ta sig. Den kan man bara få som ett förtroende. Jag kan lära mig hur en ringklocka fungerar genom att plocka isär den. Och ringklockan kan ingenting göra för att så att säga hindra mig. Om jag bara vet hur man ska få isär den, så kommer jag också att klara av det. Och jag kan lära mig hur den är konstruerad och hur den fungerar. Jag utövar makt över ringklockan och får därmed kunskap om den. Men om jag vill lära mig kunskap om en person, om en människa, så kan jag inte använda makt. Jag kanske kan få min hustru att tala om sina hemligaste tankar genom att köra glödande spikar under naglarna på henne. Men jag lär aldrig känna henne som person. Och därför så talar Jesus i samma andetag här om vikten av att ha ett ödmjukt hjärta. Därför att den kunskap som så att säga rör sig utanför fysikens och kemins område, utanför de döda tingens område, den kunskap som beskriver det levande och som beskriver livet, den kan du bara få om du är ödmjuk. Den kan du bara få ifrån Gud och medmänniskor om du avstår från makt. Kunskap om ringklockan kan du få genom att utöva makt över ringklockan. Men kunskap om din man eller kunskap om din hustru kan du bara få genom att lägga ner makt och anspråk, krav, förväntningar. Den kan du bara få genom att vänta tills du får ett förtroende. Och genom att på olika sätt visa dig vara förtroendevärd, kunna förvalta ett förtroende. Jag tror att det finns ingenting som är så smärtsamt nästan som att gå som två främlingar under samma tak. Det jag brukar kalla den inomäktenskapliga ensamheten. Där liksom all kommunikation egentligen har upphört. Och där var och en lever i sin egen värld. Fast de kanske delar både hus och sängkammare. Underordna er varandra i Kristi fruktan. Därför att där uppstår den atmosfär där förtroenden kan ges och tas emot. Och då lär vi på djupet känna varandra. Och det finns en helande, läkande kraft i detta. Som jag tror att man inte kan åstadkomma på något annat vis. Att upptäcka varandra utan att kränka varandra. Det är en bit av den här stora hemligheten som Paulus talar om. Ska vi vända oss till Herren i bön? Herre, vi vill lära känna dig. Inte minst ditt saktmodiga och ödmjuka hjärta. Så att vi själva kan få saktmodiga och ödmjuka hjärta. Vi ber dig, Herre, att du ger oss förmågan att upptäcka varandra livet ut. Vi ber att du lär oss konsten att lyssna också på det sättet att vi både kan och vågar tappa kontrollen över vår situation. För att på det sättet upphöra att vara två kött och istället bli ett kött. För att inte längre vara två främlingar. Utan att kunna leva i en djupnande gemenskap. Och en djupnande mognad. Herre, hjälp oss att se och förstå. Att en kunskap om livet som vi kallar vishet. Den får man på ett helt annat sätt. En kunskap i matematik och fysik. Herre, vi föraktar inte varken matematiken eller fysiken. Men vi ber att vi också ska få förmågan att tillägna oss kunskap om det viktiga i livet på rätt sätt. Amen.